I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, David da Silva. Ja, nu är det dags för er att få lyssna på en intervju som jag har gjort med Emilia Nilsson. Och Emilia är en baddare i köket alltså. Så jag hoppas att ni inte är alldeles för hungriga. Är ni superhungriga redan nu så tycker jag, liksom tryck på paus. Släng i er en macka eller en banan eller någonting. För annars så kommer ni fullkomligt krevera under den här timman. För Emilia, hon är helt grym i köket. Och vi pratar väldigt mycket mat nu. Men vi pratar jakt också. För Emilia är en inbiten jägare. Så alldeles strax är det dags för avsnittet med Emilia. Men innan dess så kommer det här, precis som vanligt, ett inslag med vår huvudsponsor, Chevalier. Mitt emot mig så sitter Sandra som är produkt- och inköpschef här på Chevalier.
Hej, hej.
Välkommen till
Tack
podden.
Tack så mycket.
Du, idag ska vi prata lite om produkt. Och vi ska prata om en specifik produkt. Ert pointerställ, eller hur?
Precis, vårt nya skalställ. Jacka, byxa, dam och herr. Pointer 3.0.
Den finns i två varianter, ser jag. En som är lite mer enfärgad och en som är som har ett så här mönster. Är det hjortar? Ja, hjortar.
Precis,
är det. Det är vårt, samma som på Nimrod.
Samma som på Nimrod, fast vi har brutit ut bara en av färgställningarna i det. Så över de borstade delarna på jackan så har du det schyssta Chevalier Deer-printet. Så du får en liten kamouflageeffekt på jackan. Ja, det är lite mer subtilt.
Ja, supersnyggt.
Lite snyggare.
Och sen, men det är ändå förstärkningar på väldigt många ställen, ser man.
Ja, men det är det. Det här är ju mycket av ett allround-ställ. Borstat på sina ställen, mjukt och tyst och följsamt. Men på undersidan ärmar, axlar, huvud, framsida ben och knän till exempel. Så har du ett rejält förstärkningstyg som tål mer slitage när du går igenom törnar och sånt. Men som även låter vattnet rinna av lite lättare än vad ett borstat tyg gör.
Den här har några grejer som jag bara älskar med många av era plagg. Och dels att det är dubbla radiofickor, att det är den här fickan där bak, där jag tycker man kan liksom alltid ha ett kopp eller liknande. Och sen så är den väl vattentät och vindtät.
Helt vatten och vindtät. Ja. God andasförmåga också.
Och så har den här lilla skärmen på kapuchongen.
Precis, det är en stormluva på den, så ja, du kan tajta till och dra åt ordentligt runt huvudet, men ändå ha den här skärmen som sticker fram och skyddar lite granna. Men att du får rörlighet i jackan så att luvan liksom följer med dig, så att du ändå har bra synlighet åt sidorna.
Och den har byxor till också då?
Den har vi en byxa till också, precis. Både dam och herr, även där i två färgställningar. En enfärgad och en med vårt deerprint.
Ska man ha en jaktjacka så funkar den här. Alltså sjukt bra i alla väder. Och...
Du får mycket av båda världar, både slitstyrka, mjukt, tysthet, men även stretchigt. Så god rörlighet i den. Bra för rörlig akt.
Tack snälla Sandra, vi lär väl synas igen.
Det gör vi.
Då sitter jag tillsammans med Emilia, Emilia Nilsson. Eller?
Ja, det stämmer. Vad roligt.
Och det ska bli så kul att få prata med dig. Så välkommen till podden Jägaren.
Ja, men tack så mycket.
Vi kommer prata om jakt, vi kommer prata om mat, vi kommer prata om massa saker. Vad ska vi börja? Jag vet inte, ska vi ta det från början? Hur kom jakten in i ditt liv?
Jag är ju uppväxt i en jägarfamilj där både morfar och farfar och pappa jagar hela livet. Så jag fick ju börja med att följa med i Haglövs ryggsäcken med ett paket plättar. Och så satt jag där i liksom och åt upp de här plättarna innan vi var ens framme på pass ungefär.
Okay.
Och så satt pappa och läste sagor och jag satt med och så... kom det en 20-taggare på passet. Mm. Och då så skrek jag, skjut inte pappa, skjut inte. Så då så sprang älgen förbi och passgrannen sköt. Så började min jakt. Så,
jag är ju lite avis på alla som har växt upp med jakt. Jag har ju själv inte gjort det, utan för mig så kom det i vuxen ålder. Nu har jag jagat i väldigt många år, men jag var fortfarande vuxen när jag började. Liksom. Mm. Och ditt matintresse, har det alltid funnits där?
Ja, det har det väl gjort. Ja. Jag började väl med att baka, du vet, när man är liten och... Ja, 10 år gammal så började man baka lite muffins eller sådär. Cupcakes var det när jag började med allra början. Och sen, eftersom att vi har gård, ett lantbruk och jakten är stor i min familj, så har det ju funnits mycket råvaror såklart. Ja. Så då har jag fått chansen att leka med dem, fredagsmiddagen och grillning och sådär. Så att där har väl det fött.
Och så måste vi prata lite grann om mästerkocken också. För 2019 var du med och kom trea, gjorde du inte det?
Det stämmer.
Det är ju helt grymt. Så det måste vi också snacka om. För det måste ju varit en sjukt häftig upplevelse att få vara med i mästerkocken.
Verkligen ett minne för livet. Jag såg det ju som ett sommarkollo, kan vi döpa det till. Med roliga människor och man lärde känna varann. Och sen så bara vips skulle det här sändas på tv. Och det var ju liksom lite nytt för mig. Det var ju kameror i ansiktet och så. Det har jag ju aldrig varit med om innan. Så det var ett riktigt minne för livet.
Och du jobbade inte med mat innan dess? Utan...
Jag har ingen erfarenhet inom... Nej. Jag är ju inte utbildad. Jag har inte jobbat i kök så innan. Men nu driver jag ju mitt egna.
Nej, det är så häftigt. Vi har hur mycket som helst att snacka om. Så vi backar bandet igen till du var liten. Kanske inte så liten att du satt i Haglövs ryggsäcken. Utan när började du jaga själv?
Ja, men jag har ju varit med... det är svårt att säga vart när började jag jaga själv.
Minns du ditt första vilt?
En järpe.
Ja.
Och det är ju, det har ju varit... Jag jagar ju verkligen allt, så kan man säga.
Och du är uppvuxen i Jämtland?
Jag är uppvuxen i Jämtland.
Och du bor där
i Silsjönäs. Ja, jag bor på samma gård. Jag har flyttat 30 meter från mina föräldrars hus till min gammel farmor och farfars hus som jag och min sambo John bor i idag. Och så renoverar vi. Och
vad fint. Sådär.
Det är ju en gård som har varit i min familj sedan 1815. Så det är min familj som har byggt upp det och sådär.
Vad häftigt. Och då har ni lite mark också kanske?
Ja, precis. Mm. Både lite skog och lite... Mm. Vi driver ju lantbruk idag med grisar och nötdjur.
Var det bara så här självklart för dig att börja jaga, eller var det någonting som du minns att du kände liksom som drog dig till det?
Eftersom att det alltid varit så självklar del för mig. Mm. Det här älgjakten är väl egentligen det som är störst, kan man väl säga. Det är ju det här gemenskapen, sitta runt elden och så det här berätta jakthistorier. När farfar sitter och berättar om någon älgjakthistoria från när han var ung och ja, de bara är i kött. Och det, ja, men liksom, det är den här kärleken till det för mig. Sen är det ju top 4-jakt, det är någonting jag brinner mycket för. Och björnjakt har jag ju börjat vara med på mer och sådär. Så att det är... Ja, jag tycker det är roligt med alla delar egentligen. Bäverjakt på våren är ju fantastiskt också.
Mm. Har det förändrats genom åren för dig? Var din passion ligger någonstans inom jakt?
Ja, det kan man verkligen säga. Älgjakt var ju det jag började med, kan man väl egentligen säga, som stora jaktform. Då. Mm. Och sen så efter jag träffade min sambo, John...
Men då var du med, även innan du fick hålla bössa själv, så var du med på älgjakt?
Ja, precis. Mm. Jag satt ju med mycket, farfar och pappa, och gått med hund och sådär. Mm. Så har jag ju följt med.
Mm.
Satt jag har ju varit med allt, det kan man väl säga. Mm. Lite i tonåren kanske det varit lite mindre, då var det mer intressant att följa med och åka EPA kanske.
Okay. Är det så där att det liksom är stängt i byn? Alltså under de här veckorna, är det liksom, jagar alla älg?
Alla jagar väl inte älg, men de flesta. Det blir ju hemvändarveckorna kan jag ju säga. Min släkt från Småland kommer ju hem och det blir ju fullt. Det är ju middagar varje kväll och det är ju liksom en väldigt gemenskapsjakt.
Okej, så älgjakten var liksom fokus i början och sen mer och mer så har du kommit över på bland annat toppfågeljakt då?
Ja, precis. Ja. När jag träffade min sambo så han brinner ju för toppfågeljakt. Mm. Så då snörar vi på skidorna, Tegsnäs-skidorna helst, och så skidar vi ut då. Och då är det ju så här minus 12 grader, krispiga träd, alldeles tyst, och så skidar man ut med en kåsa varm choklad som man stannar och dricker. Så sitter en tjädertupp där borta. Mm. Och så sitter det två till och med. Mm. Då får syn på de här. Skidar in, försöker smyga in på närmare avstånd. Lägger det ner i snön och så precisionsskyttet. Mm. Det tycker jag är roligt.
Jag har ju aldrig jagat toppfågel.
Du har inte det?
Nej. Jag är så jävla ängslig av mig. Så även om man är ute i ingenstans, så kan inte jag låta bli att tänka, var landar kulan?
Du tänker kulfång?
Ja.
Ja. Men hemma hos mig kan jag berätta så här, att det vi jagar är det inte det är 5 kilometer till närmsta hus. Ja. Så att det finns ju ingen chans. Ja, alltså det ska ju vara väldigt lyckoträff då. Ja. Eller icke-lyckoträff.
Ja, men exakt.
Om man skulle råka. Men du vet ju vart du är.
Och
du vet ju riktningen. Vi har ju stenkoll på naturen. Det är ju inte hus inom mil ibland.
Nej. Nej, och jag är inte kritisk på något sätt.
Nej, gud, det förstår
jag. Det är bara jag själv blir så här... Och så känner jag att jag måste komma över det. Så nu har jag liksom bestämt mig att jag ska testa på toppfågeljakt på något sätt.
Ja, men det är ju
så
fantastiskt.
Kan vi inte prata mer om det? Du berättar om den här liksom idylliska bilden av det här. Vad är de största svårigheterna när du jagar toppfågel?
Skjuta in bössan. Du måste ju verkligen skjuta in den så att du vet hur den går, för att det är ju mycket som påverkar också. Vind, det är ju väldigt liten träffyta. Vi pratar ju en cirkel på 10 centimeter som du ska pricka, och skjuter du för långt ner i bröstet, då skjuter du även sönder hela fågeln. Det som är någonting att ta vara på. Så att,
skjuter du med helmantlat?
Ja.
Och vilken kaliber brukar du använda?
Jag skjuter med 6,5. Jag skjuter även med 308 som är min sambos vapen. Så att det...
Och vad brukar det vara för avstånd ungefär?
Du vill ju komma in så du i alla fall är på 200. Vill du väl hamna på helst mindre avstånd. Men det beror på hur nära du kan smyga.
Vad skjuter du in den på då? Skjuter du in den med överslag på 100?
100. Okay. Ungefär.
Med lite överslag eller håller du upp liksom?
Ja, man håller ju upp. Och då får du ju ha, vi brukar använda en app, eller så klistrar man fast en liten hjälplapp på bössan så du vet att när det är 150 då håller du upp si och så. 200, och du förstår.
Jag har ju faktiskt ett ballistic tower från Swarovski på mig.
Det är grymt.
Och det använder jag inte så mycket. Jag använder det i Namibia, för då var det ett längre håll.
Precis.
Men det sitter där. Så jag är ju kittad och klar.
Du är kittad och klar.
Utan det är ju bara våga sig ut helt enkelt.
Men då får du tänka så här, kan kulan nå 4 mil?
Ja.
Då kan vi precis placera dig så att det är 4 mil vet du, till närmsta granne.
Det är fantastiskt.
Det kan vara mer. Alltså det är, där vi jagar, där är det stora ytor. Mm.
Vad ska man tänka på då? Man ska vara tyst antar jag. För man vill inte att fågeln ska veta att man är där överhuvudtaget. Ja. Eller vet de om att du är där men de lyfter inte ändå?
De
eller?
Har ju grym syn.
Ja.
Så att, och sen ska man väl inte, de hör ju också självklart bra. Så att du ska ju vara lite tyst och försöka. Och sen åker man ju ut och det är pudersnö gärna. Lite på ytan i alla fall. Gärna inte pudersnö ända ner en meter för då får du kämpa.
Ja.
Men så att det är mjukt och tyst. Så man är ju tyst och skidar ut där och njuter.
Och vit kammo.
Kammo såklart. Skidor.
Det har jag också, vet du.
Du är klar.
Jag har jagat ripa uppe i fjällen så jag skaffade vit kammo.
Det är en jaktform jag inte har testat på än.
Sant?
Ja, det är sant. Och alla tänker att jag bor ju i Norrland. Jag borde ha testat, men jag har inte det.
Har ni ripor där du bor?
Det finns faktiskt enstaka.
Men det är en jaktform som jag verkligen kan rekommendera. Jag ska göra den igen nästa år, tänkte jag.
Ja.
Så vi har bokat klart. Då har jag varit uppe i Vogatjolme, heter det.
Okay.
Extremt långt norrupp och helt ödsligt. Det är fantastiskt, är det.
Jag förstår det. Det ser ju fantastiskt ut.
Men tillbaka till när du jagar toppfågel i jakt. Hur ser säsongen ut på orre och tjäder? Är det samtidigt? Eller finns det olika jakttider på dem?
Nej, det är samtidigt.
Så när ni skidar ut så är det liksom orre, tjäder?
Ja, precis.
Och järpe?
Det är orre och tjäder vi jagar då, när vi jagar toppfågel.
Järpe sitter inte i topparna alls?
Inte på samma vis. Okay. Om man säger.
Jag kan inte rätta alls.
Nej, men man jagar inte på samma vis. Så.
Men det är orre och tjäder. Ja. Är det oftast tupparna? Är det de som sitter i topparna?
Ja, det är det ju. Ja. Till, om man säger till egentligen 90% skulle jag vilja säga på de jakter jag har. Testat i alla fall, så är det så. Då är det tupparna som sitter i
topp.
Och
en orrtupp är ju stor, men en tjädertupp är ju svinstor.
De är stora.
Eller hur? Ja. Vad väger de?
Ja, men någonstans, de kan ju väga mellan upp till 6 kilo. 6-7 kanske till och med. Så att de är stora.
Ja.
Och det är ju visst, man kan ju få åka många mil.
Mm.
Som när jag hade Madeleine hos mig, då hon blev ju förvånad över hur mycket slit det var för att få skjuta en tjäder. Ja. För det, visst, du kan ju ha tur och sätta på dig skidorna och åka en sväng och så sitter den där. Men du kan ju få åka flera mil i flera dagar för att få skjuta en tupp också.
Brukar ni ta med tält och så?
Nej, vi brukar åka på dagsturer. Jag och John är inte, vi brukar inte dra iväg mer än 2 mil är väl ungefär det vi brukar ta i som längst.
Vad tar det i tid att skida?
Ja, beroende på före. Är det klubbsnö, då vill du inte åka en meter.
Vad kallar du det? Klubbsnö?
Klubbsnö,
det är när,
När det fastnar på skidorna. Då åker du inte en meter.
Nej, nej.
Men är det bra skidföre och ganska platt är myrar du åker på, så där, då kan du ju åka på, men vi säger att du är ute 5 timmar kanske, eller något sånt. Det beror ju på före och... Om det är hur kallt det är och sådär. Vi brukar ju vara ute och jaga.
Jag älskar ju jakt när man verkligen får slita för det.
Ja.
Det finns något... Alltså det händer ju någonting i liksom bekräftelsen sen också.
Ja,
om man
det.
Väl lyckas. Och om man inte lyckas så får man ut så mycket av det ändå.
Jag tycker att det är härligt också att få färdas i det här landskapet.
Mm.
Om man skjuter något eller inte, det är ju för mig ganska oväsentligt. Visst är det fantastiskt att få se en tjäder i topp och det är ju magiskt att se dem titta där. Men det är inte huvudfokus för mig.
Nej, jag kan verkligen förstå.
Gilla sen klämmacka och dricka lite varm choklad i det här landskapet är ju fantastiskt.
Välkommen tillbaka, Fredrik.
Tack.
Idag så ska vi fortsätta prata handkikare, tänkte jag. Vi har pratat om det innan. Swarovski Optik har ju en mängd olika typer av handkikare. Men om man liksom utgår ifrån handkikaren i sig, varför ska man ha det, tycker du?
Alltså, det finns väl framför allt 2 stycken viktiga aspekter.
Mm.
Den första aspekten är säkerhet.
Mm.
Med en handkikare så riskerar du aldrig att du lockas till att titta genom ett kikarsikte för att se vad som händer eller plassla i buskarna.
Mm.
Jag har hört så många gånger om folk som har egentligen misstag och då ställt sig och tittat på både hund och hundförare med ett skarplat vapen. Med en handkikare så riskerar du inte det. Dessutom så har du faktiskt en bättre prestanda med en handkikare för att du får helt enkelt större synfält och du ser mer med som en binokular kikare än kikarsikte.
Ja, så är det.
Du får helt enkelt en bättre effekt.
På drevjakt framförallt så använder jag alltid min avståndsmätare i kikaren för att kunna få olika mätpunkter så att jag vet att från den stenen och bortåt så kommer jag inte skjuta.
Mm.
Och det kan vara ganska svårt på öppna ytor, tycker jag, att avgöra om det är 80 eller 120 meter med blotta ögat.
Jo, men nu kommer in på det här med liksom handkikare med avståndsmätare,
ja, exakt,
vilket ju är en fantastisk uppfinning. Mm. Både för jakt på långa avstånd, men precis som du säger, även på korta avstånd.
Men då är det ganska tydligt. Handkikare är både bra och säkert att ha med sig.
Yes, det skrev jag under på.
Grymt. Men du jagar ju inte bara toppfågel.
Nej, precis.
Du jagar ju en massa annat också.
Ja, älgjakten och det är ju också för mig egentligen... Det är svårt att säga en favorit för mig.
Ja.
För det är så här, vad är det magiska med vardera jaktform?
Ja.
Lite så.
Men om du tar jakt i stort då, vad skulle du säga är dina så här starkaste drivkrafter till jakt? Varför jagar du?
Att vara i skogen, att få äta det jag har jagat, spänningen, att jaga med hund.
Mm.
Hund, nu har jag ung hund.
Mm.
Som vi håller på att jaga in. Hon är 2 år.
Ja.
Det är väldigt spännande att få följa med processen också från valp till färdig jakthund.
Vad är det för ras?
Vi har en blandras har vi. Så hon är östsibirisk laika, jämthund, gråhund. Och så tror jag lite sövar också.
Ja. Hur går det då?
Det går bra. Ja. Vi har ju jagat lite älg och vi har börjat lite försiktigt med björn.
Mm.
Men vi får se vad hon är mest intresserad av och sådär. Men hon är väldigt jaktsugen hund. Mm. Kyra heter hon.
Kyra, är det din första hund?
Det är min första egna då, som jag och min sambo har tillsammans.
Så gud, vad spännande. Alltså det här med, jag har ju också en ung hund som är 2.
Ja, vad roligt.
Men det är en springerspaniel, så det är ju en helt annan ras. Men den här utvecklingsfasen som för både hunden och en själv, och att man, alltså det blir en helt nytt sätt att se på jakt på något sätt.
Precis.
Det är helt fantastiskt.
Ja, det. Jag är ju uppväxt. Pappa har ju alltid haft älg, och farfar och morfar har ju haft älghundar. Då.
Ja.
Både jämthund och gråhund och sådär. Ja. Så att jag är ju uppväxt med det och har följt med och gått med hund och sådär.
Mm.
Men det är annorlunda att göra det själv och börja från början.
Ja.
Det är spännande och lite läskigt och samtidigt. Man vill ju också att det ska gå bra och att de ska få dem utvecklas till sin fulla potential, eller vad man ska säga.
Kan man använda hund vid toppfågeljakt? Inte träskällor då, utan alltså som draghjälp?
Men det finns det någon som gör kanske, men det är inget som jag har testat eller så.
Det känns lite coolt.
Ja, det är ju lite coolt, ja. Det var rolig. Ja,
men en tanke.
Tror jag att man måste ha en hund som är lite ointresserad av jakten.
Okay. Men man får ha en sån här husky eller någonting. Alltså sån som gillar att dra. Liksom.
Ja. Jo, exakt. Annars kan det ju bli så att de skäller dem.
Ja, det är ju inte så jävla bra.
Nej, och då stör du ju lite. Ja.
Men träskällare, har du jagat på det?
Lite grann.
Ja.
Det är inget jag har någon jätteerfarenhet av. Jag och min sambo jagar med finspets.
Ja. Men de sticker lite grann. Inte fåglarna?
Då ska de ju skälla så att de sitter där. Liksom.
Ja.
Då ska de ju skälla under trädet.
Men det är också tjäderåre?
Ja, det är tjäderåre. Men det är inget jag är jätteinbiten i. Sådär. Men jag har varit med någon gång. Sådär. Men det är roligt då jag har varit med.
Det kan jag tänka mig också. Liksom vansinnigt häftigt.
Ja, absolut. Ja. Det är häftig jakt. Men det är inget sådär som jag har testat på. Så jag är inget proffs på det, skulle jag säga.
Och björnjakt nämnde du.
Ja.
Ni tränar hunden på det och du själv har jagat björn.
Ja, absolut.
På vilket sätt då? Hur har ni jagat det?
Då är det ju så att man jagar ju med drivande eller ställande hund. Då. Och släpper ju i skogen då. Om man har till exempel sett en björn kan man ju släppa där på senaste plats. Och så får man ju posta ut då, som på älgjakt då, innan då.
Ja.
Och så får man ju hoppas att hunden får upp björnen och att den kommer på en passkytt eller det blir ståndskall.
Fan vad spännande alltså.
Det,
jag skulle nog inte våga det alltså.
Du tror inte det?
Nej, björnar är ju jättefarliga. Eller? Är de inte det?
Jag skulle ju säga så här att jag är ju absolut inte rädd för björn, men jag har ju en stor respekt. För det är ju ett djur som du känner är en värdig motståndare, om du förstår hur jag menar då.
Mm. Ja, jag skulle nog säga att den är ganska mycket mer än värdig än motståndare. Alltså den är ju helt över... den är ju väldigt mycket större och farligare än vad jag är.
Ja, jag kan säga,
jag
sköt ju en björn i höstas.
Mm.
Och den här halva sekunden när jag björnen stannade och tittade mig i ögonen, då kände jag att ja, men, det här är en
värdig... Du måste ta mig tillbaka.
Ta mig tillbaka. Nej, men jag sitter då under björnjakt, sitter jag i tornet, och så hör jag hur det bryts av en gren. Jag sitter vid en myrkant.
Men du sitter i torn?
Jag sitter i torn. Och vid en myrkant så hör jag hur en gren bryts av. Och jag direkt förstår att det här är ingen älg. För att jag hörde hur det lät. Att det var så mjukt på något sätt. Ljudet. Lufsande, hur jag ska nu beskriva det här. Och så jag gör mig skjutklar. Osäkra bössan.
Då har du puls? Eller?
Då har jag puls, så att jag inte hör vad jag tänker.
Nej.
Ja. Och så gör jag mig redo. Jag funderar om den ska komma i myrkanten eller om den ska komma bakom mig. För jag sitter med en uppröjd skjutgata bakom mig, och det är ganska tätt på båda sidorna. Och det gillar björnar, att gå i täta kanter. Men de kommer då en i myrkanten då, och lufsar. Och så stannar den i en halv millisekund.
Vilket avstånd då ungefär?
Kanske 30 meter kanske.
Fan vad häftigt.
Och jag skjuter. Och skottet känns bra. Men björnen kastar sig bakåt och försvinner i det är ganska tätt där bakom. Så då så kommer en hundgåare och släpper på där. Och så stannar hunden då 100 meter bort. Och där ligger björnen. Men hundgåaren får ge den en sista liten kyss innan den somnar in. Men den låg där på plats.
Så vilken det, känsla alltså.
Vad en häftig upplevelse.
Och när jag hör det så vill jag jaga björn.
Ja, jag har sålt in dig på toppfågeljakt och björnjakt.
Jo, fast samtidigt då så ton känns ju tryggt.
Ton, ja.
Ja. Men hade du stått på bar backe där?
Det kan jag ju göra.
Och veta och inte veta om den kommer framför eller bakom. Eller, du har inte en aning liksom.
Då har du puls.
Då är du ännu mer puls. Jag vet inte.
Det är klart att det skulle...
går ju ut när rädslan kommer fram.
Ja, så är det ju. Och man ska ju ha folk som är vana med det de gör. Det är ju bra om hundgårdarna och sådär är vana.
Men är det någon som lyssnar på detta som vill ha med en extraägare någon gång och har ett så här svinhögt torn? Hör av er till mig då, för då är jag lite sugen faktiskt.
Ja, nej, men det är en spännande jaktform.
Coolt. Ja, men nu är det toppfågel och björnjakt för mig också.
Ja, vad härligt att jag har sålt in dig.
Du har sålt in mig på allting här.
Ja, härligt.
Grymt. Är det någon annan jaktform? Har du jagat i andra länder?
Nej, har jag inte gjort. Nej. Det står liksom på min önskelista, skulle jag säga.
Och hur har ni det med rådjur där du bor?
Jo, men lite rådjur har vi, absolut.
Är det en jaktbar stam liksom?
Ja, det är det väl. Men jag skulle väl ändå säga att vi har inga övermängd. Nej. Så att det är inget jag jagar frekvent eller sådär. Jag matar dem vintertid. Vi brukar, pappa kör ut lite hö och vi strör ut och sådär. Så vi stödmatar dem, det gör vi.
Ja. Apropå att mata, så måste vi börja prata mat.
Ja.
Är det okej?
Okay? Ja. Nu kör vi.
Yes. Det här avsnittet är även sponsrat utav WeHunt. Och det är jag jätteglad för. Jag gillar verkligen WeHunt. Ni som inte vet vad WeHunt är, så är det en kartfunktion, kan man väl säga, enkelt säga. En applikation, enkelt att ladda ner, enkelt att skaffa. Och med den så har du koll på vindriktningar, avstånd. Men det är också väldigt enkelt att lägga in dina marker. Där man också då kan lägga in torn och om man hittar spillning på marken. Eller om man har en åtel. Eller man kan lägga in allting så att man har koll på den. Och när man sen då ska jaga, då startar man en jakt. Vilket är också väldigt bra om alla använder WeHunt, så har man koll på alla som är med i jakten helt enkelt. Så man har koll på passgrannar och liknande i applikationen. Och nu är det faktiskt så här att har man då en trackerpejl på sin hund, så kan man även se hundarna direkt i WeHunt-appen. Vilket ju är sjukt smidigt. Det finns jättemycket funktioner. Man kan också välja vad man vill ha påslaget och av vilken typ av karta man ska titta på och så vidare. Jag rekommenderar verkligen WeHunt. Och nu då med hjälp av TrackerPaler att kunna se hundar, så blir det liksom bara bättre. Tusen tack WeHunt för att ni är med och sponsrar den här podden. Det är jag superglad.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sen du var liten så har du lagat mat.
Det har jag, ja. Absolut.
Och du, en sak som du sa att du uppskattar med jakt är att faktiskt få liksom äta det du själv har fällt. Vad skulle du vilja säga är liksom tjusningen med det? För folk som inte jagar som lyssnar på detta. Vad...
Ja. Jag tycker att det är roligt att få följa med hela vägen. Mm. Jag är med i skogen, jag vet hur det här djuret har, jag har fällt det, eller jag vet att det är min pappa som har skjutit det till exempel, eller min sambo eller så. Och jag gillar den känslan när man får följa med hela vägen och ta vara på det man fäller. Det tycker jag känns, det är som en ära samtidigt som jag vill vårda det på ett bra sätt.
Vad skulle du säga är liksom din drivkraft till matlagning? Passionen liksom,
det är gott att äta.
Eller hur?
Ja, det är fantastiskt gott att äta. Och sen tycker jag ju att det är roligt att få skapa, har jag kommit på.
Ja.
Det är roligt att få vara kreativ och göra något fint av det.
Vilken typ av mat lagar du helst?
Oj, vad bra fråga.
Om ni är tre familjer som ska synas på nyår. Och så är det liksom så här, en ska laga förrätt, en ska laga varmrätt, en ska laga efterrätt.
Ja.
Om du får räcka upp handen först, vad väljer du då?
Då väljer jag varmrätt.
Mm. För att det är mest mat typ.
Då jag kan svänga liksom mest kanske. Och göra
om
lite...
du får välja mellan efterrätt och förrätt.
Förrätt.
Ah, fan, vi är ju likadana du och jag. Det har hänt på restaurang att jag tar en förrätt till som efterrätt.
Ja, alltså jag kan ju ta ibland tar jag tre förrätter. Ja. Jag kan ta fyra istället för att äta... Alltså förstår du? Såhär, äta bara massa förrätter.
Ja, exakt. Mm. Ja, det gör jag också ibland, fast då tar jag varmet också.
Ja, men det är en sak. Precis.
Men just det här att köra liksom typ en carpaccio och sen så kanske man har någon god köttbit.
Lite löjrom.
Och sen så folk bara, en glass bara, nej, in med en toastkagen.
Ja.
Alltså såhär, det är så jävla gött.
Ja.
Ja. Och bara toppa med lite ännu mer fett liksom.
Ja, där är jag också.
Ja, det är grymt.
Ja.
Jag har liksom ett sätt att prata om mat med mina kockgäster.
Ja.
Och jag kallar det för i frysboxen.
Ja.
Så i frysboxen med Emilia. Då hittade jag en grej i min frysbox som jag faktiskt inte har i min frysbox.
Ja.
Men det är tjäder.
Ja.
Så två fina tjäderbröst som ligger vakuumförpackade och
fantastiskt.
Frysta.
Fantastiskt.
Vad ska jag göra med dem?
Du ska... Det första bröstet, det gravar du. Det viskgravar du.
Hur gör det?
Ja, då tar du lika delar socker och salt. Uh-huh. Och så kör du på lite whisky av någon härlig fin sort.
Yeah.
Och så kör du i lite timjan, rosmarin, enbär.
Mm.
Och så blandar du upp det i en vaktpåse med tjäderbröstet.
Mm.
Och så låter du ligga i kylen i 4 dygn.
Mm.
Sen fryser du in det.
Mm.
Och så skivar du det tunt som matsiken. Det är... det är gravat tjäderbröst. Och så toppar du det på en härlig surdegspizza med lite tryffelkräm, västerbottenost, lite grönkåls pesto.
Oh.
Du hör
att
vi är på väg.
Ja. Hur fan vad fint.
Mm.
Och då äter man den, den du tillagar den inte på något sätt?
Nej, den är gravad. Ja. Och du äter den som en carpaccio.
Ja.
Då kan du ju servera den hur du egentligen vill.
Ja. Hur stort är ett tjäderbröst? Är det som ett kalkonbröst typ?
Mm,
det är större mindre än en kycklingfilé?
Som en stor kycklingfilé.
Okay, ja.
En lantkycklingfilé,
ja.
Då förstår du.
En sån bra majskyckling. Liksom.
Ja.
Ja. Det här gillar jag. Och vad för typ av whisky skulle du använda? En rökig eller?
Jag brukar nog egentligen ta det jag har. Visst var det bra svar?
Ja, det
ta någon du gillar.
Då blir det bourbon för min.
Då blir det bourbon. Ja.
Men du, lite gin hade inte varit fel heller.
Gin är ju fantastiskt bra.
Tänk, och så kör vi,
om du kör gin i gravningen, då kör vi blåbär till.
Ah.
Lite gin och blåbär, för tjäder smakar ju tallbar, blåbär.
Ah.
Vi har ju de noterna i smaken.
Aha.
Så att då kör vi så. Och så kör vi en liten blåbärsvinägrett på det här.
Hur gör du den?
Ja, du kan ju köra lite blåbär, någon syra, lite olja, lite örter kan du köra. Lite marinerade blåbär kan vi köra också på. Det beror, vi kör det vi har.
Den här rätten alltså. Ja, det gillar den. Ja. Apropå syra, använder du syrade harskott ibland?
Ja, det kan jag göra.
Förlåt, nej, inte harskott.
Jag visste vad du menar.
Granskott menar
jag. Jag tänkte ett steg längre och visste vad du menar.
Harskott, vad fan är det för något?
Granskott.
Ja.
Det använder jag.
För det har jag bara haft hemma och försökt använda. Och jag tycker det är liksom, jag får inte till det riktigt. Använder du det bara så här,
putta ut? Stör på. Råbiff.
Ja.
Tänkte på den här rätten med tjädern hade det ju varit grymt.
Eller hur?
Ja.
Fan vad bra. Vi fortsätter. Eller det andra bröstet då?
Ja, det andra bröstet. Då gör jag tjäderrostbiff. Och det receptet finns i min kokbok Pangmat från Silsjönäs.
Ja.
Och då gör du ju så här då. Att du kryddar salt, peppar.
Mm.
Och så kör du på ugnen på 150 grader. Smörsteker det här bröstet så du får riktigt härlig färg.
Mm.
In i ugnen. Och så kör du till 52 grader. In i folie. Vila upp till 54-56.
Mm.
Och så skär du upp efter 10 minuter. Då får du så härligt saftigt rosa.
Vad är det vanligaste misstaget folk brukar göra, tror du, när det kommer till tjäder?
Ja, du törsteker den.
Ja.
Och det är på ren svenska är ju att du steker den så den blir torr.
Ja, ja. Och då upp till liksom så här 70 grader.
Ja, du bara kör på tills det är hårt och tråkigt.
Ja.
Det blir ju inte... Det blir ju torrt, det blir ju tråkigt och det blir inte bra.
Jag är faktiskt osäker på om jag äter tjäder.
Ja, men det tror jag de flesta är som inte har jagare riktigt. Så det är inte så vanligt tjäder.
För det är inte så vanligt på restaurang heller.
Nej, det är ju ytterst exklusivt att äta det på restaurang. Men det är väldigt stark viltsmak, så kan jag säga. Sen beror det på när på säsongen du skjuter det.
Uh-huh.
För det beror på vad du äter.
Okay.
För när du börjar ha vintertjäder, då börjar de ju äta mycket, mycket skott. Alltså barr. Så att då blir det ju väldigt stark smak.
Och innan är det mer bär och
det är ju mer de äter ju blåbärsris. Så att då blir det mer blåbärssmak.
Vi öppnar frysboxen här igen och då hittar jag en älgbog.
En älgbåg,
alltså frambenet helt enkelt. Helt, med jag var lite så här, jag orkade inte hålla på och stycka allting. Så det är bara ben och hela skiten liksom.
Just det, ska vi tillaga det helt då eller ska jag skära?
Det får du välja.
Ja, okej. Men då...
Vi är ganska många på middagen, så du kan nog göra det helt.
Ja, men jag tänker nog ändå då att jag skär ut bogsteken. Ja.
Mm.
Och så gör jag söndagsstek, fast med lite nytänk då.
Okay.
Men jag vill ju ha den här härliga gräddsåsen som bara farmor kan laga liksom. Mm.
Och du också kan
laga. Ja, jag också. Men i känslan är det bara farmor som kan laga det. Och då så kan vi ju faktiskt knyta upp den lite. Så att vi får lite tajtare form. Salta, peppra och så bryner vi steken runt kring. Och så kör vi i den i en ugnsform. Och så kör vi in den på kanske 150 grader, 125 kanske. Ja, beroende på då, om det är ett ungt djur eller äldre. För är det ungt, då är det ju lite finare i köttet. Så då blir det lätt levrigt om vi kör det för långsamt.
Även bogen?
Ja, men alltså det beror ju på då. Är det kalv, liksom, då blir det ju lätt levrigt. Så vi kör, vi kör 150. Och så kör vi det tills det är, vi säger då också att vi kokar upp lite vatten, gör vi. Med lite morot, lite lök, lite lagerblad, lite örter, kanske timjan och sånt. Så kokar vi det tills morötterna och det här är mjukt och spiller det i formen. Men vi bakar steken tills han är så här, 56 kanske, då har vi ljusrosa känsla. Och så har vi det här härliga skyn då som har bildats av det här koket vi har gjort. Så gör vi gräddsås på det, kokar ner det lite i med grädde, lite gelé, reder av, kokta potatisar till.
Hur reder du av det?
Lite majsena och vatten.
Du kör majsena?
Ja.
Aldrig idealmjöl?
Jo då, det kan jag göra också. Det beror på vad jag har hemma.
Okay.
Idealmjöl funkar också. Så att, men lite där då.
Och vad har du till då?
Ja, lite söndagsmiddag ska vi äta nu. Kan vi köra ugnsrostad potatis, kan vi köra. Med lite härliga örter och rotfrukter. Jag odlar mycket själv.
Alltså fan, du är ju väldigt lik mig i din liksom smak, tror jag. För du slutade efter kött och sås. Då kände du så här, nu är det klart.
Nej, men lite. Nu kände jag söndagsmiddag och den här hemkänslan.
Ja, men jag vet. Men bara så här, kött och gräddsås och sen så här, vad man har till. Det är ju liksom, lite potatis och lite grönsaker. Men det behöver man liksom inte lägga så mycket vikt vid, känner jag.
Nej, men alltså det beror ju också på. Men nu kände jag för söndagsmiddag. Du förstår. Och då är jag lite ändå kött och potatis och sås.
Ja, jag är helt med dig.
Ja, det beror ju på. Jag kan ju också vara så här härlig så här pasta med massa grönsaker och grejer. Men då får jag oftast reaktionen av sambon att vad fan är köttet?
Jag gillar din sambo.
Helt klart.
Nu öppnar jag frysen här igen och så har jag vildsvin och det är karé. Och vad ska jag göra med den?
Men gud, då börjar vi med att vi skär den i skivor. Kanske en 3 cm tjocka skivor. Och så gör vi en härlig marinad på bakad vitlök. Vi börjar med att slänga in en vitlök som vi hänger i folie i ugn. Tills den är bakad genombakad.
Den är mjuk.
Ja, den är mjuk och god. Vi klämmer ut kanske så här,
gött i hela
7
köket.
Klyftor av den här. Och så bara i med lite olja, salt, peppar. Citrontimjan kör vi. Rosmarin.
Vad är citrontimjan?
Citrontimjan, det är en sorts timjan som smakar lite citron. Det får du kika upp. Det är svinbra tips. Och sen kör vi citronzest. Och lite citronsaft kör vi också. Kanske chili om du känner för det. Marinera det här, gärna över natten. Och så grillar vi det. Och härlig yta. Och så kan vi baka på indirekt efter värme, stänga grillen lite. Och så kör vi till det här, så kör vi en härlig. Nu börjar vi ju, jag känner liksom grill, potatissallad känner jag.
Det är nice.
Och så färsk potatis. Ja, vi kör färsk potatissallad. Och så kör vi lite fransk stil på den.
Vad har man
då? Lite dijonsenap. En baguette trycker vi bara ner hela. Nej, men vi kör dijonsenap. Vi kör lite olja. Vi kan köra lite vinäger. Och så kör vi lite socker kan vi ha i också. Lite honung. Jag backar honung. Och så kör vi lite örter, persilja. Kör vi. Och så kör vi lite rädisor, lite sockerärter, bladspinat, rucola. Skaka ihop det här.
Den är nästan lite så här krämig nu.
Ja, men lite så här lite oljig.
Ja,
så här härlig. Till det serverar vi en chipotle mayo. Kör vi.
Hur gör du den?
Chipotle, chilisar finns det ju som är klara torkade. Då kan du ju blötlägga den. Och så kör du en mayo och så mixar du ner hela jäkla den här blötlagda chilin.
Vad tycker du är enklaste sättet att göra mayo på?
Helt ägg bara, tjuff.
Helt ägg? Du har bitarna också?
Ja, bara tjuffa ner hela ägget. Och så bara i med dijon, vi säger ett ägg nu. En och en halv matsked dijonsenap. Och så brassar du ju kanske 2 teskedar vinäger av någon slag. Salt, peppar, mixa, i med olja. Bara 20 sekunder senare har du en perfekt mayo.
Ja, det är bra.
Alltid lite cayennepeppar har jag i. Lyfter du liksom.
Det är en krydda jag aldrig använder.
Är det inte det?
Nej.
Ja, men herregud.
Men det, för det känns som 70-talets variant på typ chili.
Ja, du tycker det?
Ja,
men jag tycker det ger en lite så här lite pigg känsla.
Har du cayennepeppar mycket?
Ja, typ köttfärssås kanske och såna grejer lite, ja, lite här och var kanske.
Men du, apropå köttfärssås, nu har vi en variant på frysboxen här.
Ja, just det.
För då jag skulle gärna vilja att vi äter spaghetti och köttfärssås.
Vi äter det.
Eller en bolognese liksom.
Ja.
Det är väl samma sak. Ja, eller köttfärssås är mer så här, den får man ju hur man vill. Bolognese, det känns, det finns lite mer
det regler. Det känns så. Lite.
Men om vi öppnar frysboxen här och så får du välja vilket kött som du vill göra liksom köttfärssåsen på.
Just det. Ja, då väljer jag en mindre påse fläskfärs. Och så väljer jag älgfärs. Blandar jag gärna. För jag tycker att då höjer du smaken, får upp fettet och liksom binder ihop smakerna mer.
Ja.
Och sen så kör jag gul lök, vitlök, gärna lite stjälkselleri, morot. Det är ju den här klassiska trion man gärna vill kombinera. Och sen så kör vi då...
Alltså, stjälkselleri, morot och vitlök?
Gullök.
Gullök,
ja. Och så vitlök då, kör vi. Och sen så kör vi då olja, du fräser ju färsen, salt, peppar, i med tomatpurén, stek ur den riktigt, så du får den här sötman. Och så steker du ju då det här jag sa, grönsakerna, finhackade.
Och det gör du vid sidan av liksom? Eller i färsen?
Det beror på hur mycket du ska göra. Ska vi snacka 3 kilo köttfärs, då kanske du steker eftersom. Men ja, stek det bara. Och sen så i med krossade tomater, en liten skvätt rödvin kan vi ha i, lagerblad, timjan. Kan ha lite rosmarin, beror på vad jag är för humör. Och sen så lite vatten då för att köra upp så vi kan koka ett tag. Och så låter vi det gärna stå och koka nu länge, det är halva dagen liksom. Sen kan jag vara på humör för paprika kan jag ha i. Fin hackad paprika.
Trevligt.
Och lite paprikapulver. Sen kan jag vilja ha i en skvätt grädde på slutet. Men nu börjar vi snacka att det är farligt. Nu får det inte vara bolognese.
Nu kan man inte bolognese.
Nej, men oftast har jag inte i grädde.
Men behöver du absolut inte ursäkta dig för.
För
jag har gärna grädde i.
Ja.
Jag uppskattar
men det beror
enormt
på vilket humör jag är.
Okay.
Min sambo vill inte ha grädde i. Nej. Men jag kan vara på humör för grädde ibland.
Ibland gör jag bolognese, alltså inte på färs. Utan jag liksom gör det mer som en chili typ.
Absolut,
alltså jag
liksom, långkok.
Exakt,
ja.
Det tycker jag blir riktigt nice. Och speciellt om man gör lasagne så kan jag tycka det är sjukt nice.
Ja, jag har ett sånt recept faktiskt i min kokbok.
På vad då?
Det är en sån högrevsragu kallar jag den för. Det är som en pasta bolognese fast som du säger med långkokkött.
Och det är väl egentligen originalet fast med kanin tror jag.
Ja, jag tror också att det är det. Jag har fått för mig det. Jag har nog hört samma historia som du.
Ja. Ja. Ska vi köra en sista vara här i
frysboxen? Vi kör en sista.
Och här i så ligger det ett helt vildsvinslår.
Ja.
Med ben och allt.
Med ben och allt. Det är hela låret. Ja. Då har ju jag kört en härlig variant. Jag har gjort det här flera gånger och det blir lika lyckat varje gång.
Okay.
Så ska du ha många gäster, då är det här ett riktigt tips.
Mm.
Så du börjar med att du saltar låret. Du kör saltlag, 7,5% i saltlag som du sprutar låret med. Ploppar i den i saltlagen
igen. Vad använder du att spruta med?
En vanlig spruta med en lång nål då, kan man säga. Så du kommer in gärna in till benet. Låter det ligga i den här saltlagen i tre dygn, beroende på storlek nu. Salt,
men du sprutar in och sen så lägger du det i någon form av...
saltlag. I en stor låda. Liksom. Ja. Det ska vara täckt med saltlag.
Och hur mycket salt var det per liter?
7,5%. Mm. Och det kan man lätt googla på, så finner man recept på det. Och så sprutar du det. Mm. Ganska rikligt sprutar du det. Mm. Så du tänker att salt sprider sig ju alltid 1 centimeter per dygn i kött. Mm. Så då kan du tänka hur grov köttbiten är och hur du sprutar i mönstret.
Mm. Fan, vilken bra tumregel.
Ja, så det går jag efter på allt. Mm. Så låter du ligga där då i några dygn.
Yep.
Och sen tar du upp det, marinerar och gör en marinad på lite örter. Lite citronskal kan du ha, vitlök, bakad vitlök kan du även ha här. Och så penslar du på det på köttet efter det är att lägga i saltlake. In i ugn med folie på.
Ja.
Och då kör du det i ugn på, kan ha det på 100 grader.
Mm.
Och då ska du ha det tills det nästan faller isär det här köttet. Och då beror det på hur stort låret är. Sen... så grillar vi det.
Men, och då snackar vi liksom 10-12 timmar.
Ja, något sånt. 10 timmar kanske. Mm. Sen kör vi det på grillen.
Mm.
Och då kan vi ha lite av den här marinaden vi använde innan. Köra i lite honung kanske också.
Mm.
Som vi penslar på eftersom grillningen.
Mm.
Och då har du alltså det godaste bakade / grillade vildsvinslåret du bara kan tänka dig.
Oh,
det bara faller isär som smör.
Det är så nice att servera så också.
Ja, det är det. Jag har gjort det på flera middagar på events och grejer. Ja. Och det blir riktigt, riktigt uppskattat.
Vad fint. Och vad skulle du ha till?
Jag har kört faktiskt en gång ramslöksrisotto med lite sparris i.
Åh, vad trevligt. Hur gör du den?
Ja, då kör vi ju då lite... vi börjar med att steka lite lök.
Mm.
Lite, och så börjar vi med lite ramslök. Kör vi. Och så har vi...
den hackar upp lite då?
Ja, och så kör vi i riset.
Ja.
Massa olja nu, så vi är där. Sen kör vi, matar vi den här med buljong. Ja. Någon härlig buljong du har. Tills riset är så här, nästan så det inte fastnar i tänderna längre.
Mm.
Du vet. I med massa ost. Mm. Och så smakar vi av den här. Salt, peppar och osten nu. Den är vi inte snåla med.
Nej, det låter väldigt, väldigt bra.
Och så kör man tills den är lite så här rinnig.
Kör du parmesan eller något?
Västerbottenost, parmesan. Ja,
Västerbottenost.
Ja, jag är ju västerbottenost,
okay. Gud vad trevligt.
Ja.
Ja, jag känner ju, drar ju i mungiporna.
Sen kör vi färsk sparris nu då. Som vi liksom skär i lite snea långa bitar. Smörstek dem lite snabbt i risotton.
Mm.
Och så gärna kör vi lite brynt smör på toppen.
Ja.
Och så bara häller vi ut på en tallrik, klappar ut den. Så att den rinner ut lite härligt.
Vadå klappa ut?
Risotton.
Med skeden?
Nej, du tar, häller det på tallriken.
Ja.
Så klappar du under tallriken så den flyter ut.
Okay,
Och så toppar vi med det härliga bakade vildsvinet på toppen. Oh! Lite körvel, örter.
Körvel har jag körvel. Aldrig använt.
Ja, men det är ju. Men vad många grejer jag får lära dig idag. Vad trevligt.
Ja, jag är till och med fram till typ 20 års ålder kallar det för körvel.
Så, körvel!
Vad fan, men det är för att vi får Göteborg kanske gira körvel. Men vad passar körvel till?
Körvel är ju en, ja men det är en ört, det är lite lätt dragonkänsla.
Okay.
Så att där är vi. Med den här krämiga, ostiga ramslöks, sparrisrisotton och så det här grillade, knapriga, smöriga vildsvinet.
Oh, nu är jag hemma.
Mm.
Det var jag redan vid första rätten. Men det här är exakt sån mat som jag uppskattar.
Ja.
Världsklass.
Ja, härligt.
Gött. Det är mycket ost, det är mycket olja, det är mycket smör, det är lite grädde. Ja, det är bra grejer alltså.
Ja, jag håller med.
Ja, jag gillar det. Fint. Ska vi stänga locket på frysboxen innan den börjar frosta?
Vi stänger locket.
Mm, gott. Men, och vad sa du? Pangmat är ju din kokbok.
Pangmat från Siljonäs.
Gött. Och var hittar man den?
Man hittar den på där man köper böcker helt enkelt. Den finns på alla ställen där böcker säljs.
Gött. Det är dags att runda av, tänker jag. Men bara så här, avslutningsvis. Nu när vi spelar in detta så är det är försommar. Och snart kommer hösten. Då drar liksom allting igång igen. Vad ser du mest fram emot kring hösten?
Ja, men jag ser nog mest fram emot älgjaktsveckan.
Mm.
Det är ju alltid årets höjdpunkt kan man väl säga. När släkten kommer hem och det blir roligt att få dra igång igen med jakten.
Gött. Är du matansvarig då?
Ja, det brukar bli jag. Det ansvaret brukar falla på mig.
Ja, jag kan förstå det.
Ja.
Grymt. Fan vad glad jag är att du, att du tog dig tid och ville prata med mig.
Ja, men det var jätteroligt att få vara med. Jag känner mig jätteglad och tack så mycket.
Ja, men grymt. Jag ska direkt beställa pangmat och sen så ska jag laga de här fantastiska rätterna. Tusen tack för att
du
var med.
Tack så mycket att jag fick vara med.
Grymt. Ja, nästa vecka, då är det ju dags igen såklart. Och då är det faktiskt dags för Jan Geo att gästa podden. 2 veckor på raken nu så kommer ni att få lyssna på Jan Geo och alla hans fantastiska berättelser från sitt jaktliv. Han har ju varit på de flesta ställena i världen. Det är faktiskt första gången som någon intervjuar Jan enbart om jakt, vilket jag tyckte var jättekul. Så vi pratade jättelänge, vi pratade över 2 timmar och det här har då blivit 2 hela avsnitt. Så om en vecka är det alltså dags för Jan Geo. Vi ses då.
Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.